Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, Helene.
Hei, Sigrun.
Ja, i dag har vi skikkelig legg. Ikke bra.
Nei, det har vi det. Ja, jeg har sikkert litt legg da.
Ja, eller jeg ser deg snakke før... For jeg hører deg, men det går fint. Vi tar dette I et rolig tempo.
Ikke sant?
Altså, I helgen så møtte jeg på en av sommerens verste fiender på mange måter. som jo et litt sånn ublitt møte med en kulis.
Ok. Nå teaser du godt her, Sigrun.
Når man spiser... ja. Og så må jeg også vente ganske lenge, fordi det så lang tid jeg ser din reaksjon på kamera. Men, nei, fordi når man spiser softis og kulis, så det en risiko, føler jeg. Og I helgen så opplevde jeg det. Spiste kulis, føler meg på lørdag. I dag det tirsdag. Føler meg fortsatt litt uggen.
Å nei, sånn risiko at du faktisk blir litt matforgiftet.
Litt matforgiftet? Vi snakker ikke skikkelig, men det sånn at man går rundt og føler seg litt ugg hele tiden. Mm. Så hvis jeg ikke hadde hatt spiral, så hadde jeg også tenkt noe sånn, å nei. Eller, å ja, selvfølgelig for noen, men for meg, å nei.
Mm. Ikke sant? Ja, fordi jeg har møtt på sommerens andre fiende, som kan ødelegge en hvilken som helst sommerdag. PMS.
Ja.
Kom hjem fra The Well på søndag. Var egentlig da I strålende humør med 24 timers liksom, spa-behandling og kos og henge med veninner. Bare ligget ved bassenget der og drukket rosévin og latt som jeg lukket øynene og latet som jeg var I Frankrike. Veldig deilig. Men så kom jeg hjem, og så ble jeg helt på gråten. Og så jævlig irritert. Og så sjekket jeg de to appene jeg bruker, og så jeg sånn, åja, ok. Men jeg elsker jo når jeg kan sjekke og forstå at det derfor. Men jeg blir jo fortsatt overbevist om at alle tanker jeg har ekte. At nå det bare å pakke bekken og flytte til utlandet, som jo alltid min go-to-tanke dagene før menstruasjon. At jeg kan ikke forholde meg til noen mer mennesker I mitt liv. Ingen forstår meg. At det bare for meg å dra av gårde. Snakkes aldri. Og det hadde det ikke vært for pandemien nå, så tror jeg søndagen kunne vært litt røff ut på Gardermoen der.
Men for alle som lurer på hvordan det faktisk ser ut inni hodet til Lene når hun har PMS, så det egentlig bare å slå opp I femihelseboka på kapittelet om PMS og lese den lille historien som står først der.
Altså, men det faktisk helt sånn, fordi på mandag så hadde jeg det like ille, og da tok jeg meg en joggetur, og folk var sånn, og så delte jeg det på femi på storyen der, og så var folk sånn, å, du så flink som løper, jeg bare krøller meg sammen, jeg bare, nei, jeg ikke flink, fordi... Jeg har en så sterk indre uro at det å ligge på sofaen fysisk umulig. Jeg føler meg helt sånn der hamster I bur. Eller hamster liker kanskje å være I bur, men som en katt I bur. Og vil bare ut. Så det liksom ikke sånn der jeg flink. Det bare sånn jeg har ikke noe alternativ. Jeg må ut og løpe av meg den angsten eller den uroen da. Men da kom jeg ned til Sørenga, og så var det sånn, det blåste og det regnet, og det var så sinnssykt bølger. Og sånn følte jeg meg. Innvendig, sånn som havet var da, og sånn været var da, sånn følte jeg meg innvendig. Men etter en løpetur så det bedre.
Men Helene, kanskje da en videreføring av femihelse burde være en slags form for jakten på nyresteinen kvinnehelse-edition?
Ja, faktisk.
Det hvor gøy hadde ikke det vært? Hvor vi man liksom begynte I hodet og på PMS-en og liksom hormonens svingninger, reiste ned I puppen og så det liksom, her blir det produsert melk videre ned, og der det en betent livmor. Altså... Her det et stort potensial.
Det veldig mye som skjer I denne kroppen her.
Ja, ja.
Dette en kropp, eller det forskjellige?
Nei, det kan vi diskutere når vi skal lage sånn.
Ja, greit. Nei, jeg med. Nei, så nå sitter jeg her og venter på å blø, da. Det min favorittaktivitet, å vente på mensen. Den frigjørende mensen.
Og gå I hvitt. Ja. Jeg håper du går I hvitt, da.
Ja, ja. Her skal det feires når det kommer.
Ja, så bra.
Nei, jeg kan ikke gå I hvitt, fordi ingen av buksene mine som hvite passer dagene før menstruasjonen. Jeg får ikke igjen glidelåsen engang.
Nei, nei. Ikke sant? Da blir det yoga pants da.
Ja. Det blir det, men ja. Jeg kjenner at jeg litt PMS etter fortsatt. Jeg blir irritert av å tenke på at jeg har PMS. Jeg føler meg som at jeg har ikke PMS, jeg PMS.
Men vi satser på at du ikke skal være PMS hele denne episoden. Hadde det bare vært oss to, så hadde det vært greit. Men i dag har vi også med oss en gjest, heldigvis. Silje Urke Antonsen er på besøk her i Femielse. Velkommen til deg, Silje.
Hei, takk skal du ikke ha.
Så hyggelig at du ville være med i podcasten vår.
Ja, det søren så hyggelig at dere vil ha meg.
Kan ikke du begynne med å introdusere deg selv, Silje? Hvem er du?
Hvem er jeg? Ja, stort spørsmål. Kort oppsummert, jente 31 fra Ulsteinvik, hvis det ASL.
Ja, det ASL.
Bra. Jeg driver et kreativt selskap som heter Kjør, og så jeg en av initiativtakerne bak det vi kaller Mindbox, som er et program som prøver å klekke neurokoden, som vi kaller det. Så det vel en korte, veldig korte versjon.
Ja, det var veldig kort. Men hvilken bakgrunn har du, Silje?
Jeg utdannet innen kommunikasjon og journalistikk, men jeg har vel jobbet kommersielt siden jeg var ferdig å studere, så jeg jobbet med markedsføring, med PR, med det meste egentlig innenfor sosiale medier og digital kommunikasjon. Så jeg jobbet litt i byråer, i store byråer, i mindre byråer, og så har jeg nå til slutt startet mitt eget lille byrå.
Så gøy da. Er du også fra høyskolen i Volda?
Nei, dessverre.
Åh, jeg tenkte siden du var fra Ulstein, så var du kanskje det.
Ja, vet du hva? Det så mange som skryter av det miljøet i Volda, og det jo, jeg kommer jo fra Ulsteinvik, som fra Øya, så på en måte Volda ligger på fastlandet. Så vi litt misunnelige på disse her fastlandsborene vi da, for vi kommer fra Øya.
Jeg har vært der, det i hvert fall nydelig der.
Men, og jeg kan jo bare si hvorfor Sigrun min til Volda var jo fordi at hun skulle bli som Samantha i Sex and the City. Og det ikke tull en gang. Sigrun som for seg går rundt med høye hæler og jobber i PR-bransjen. Noe hun faktisk fikk til.
Det fikk jeg til, men jeg synes sånn, Volda jo kanskje så langt fra sex og singelliv som man kommer i hele verden. Så det var litt off. Men det endte bra, heldigvis.
Ja.
Men det jo først og fremst på Mindbox som vi skal snakke om i dag. Så nå tok du en sånn superkort intro til hva der, men kanskje du kan ta en litt lengre enn?
Ja, kanskje.
Ta historien for oss.
Storyen, ok. Det var en solfylt ettermiddag, 19. april 1990. Jeg kom i en lynende rask fart på sykehuset i Lillehammer. Neida, ok, vi tar ikke så lange versjon, kanskje. Født i Lillehammer, oppvokst i Ulsteinvik, har en sunnmørsk mor, en nordlandsk far, studert i Kristiansand, jobbet i Oslo, har mega ADHD, fant ut det for 3 år siden, sånn cirka. Elsker å jobbe kreativt, og har et lite sånn ekstra stort hjertesukk, og en forkjærlighet for å finne fram til gode løsninger til hvordan folk kan utnytte de ressursene som ligger i annerledes ordet, kan vi kalle det.
Mm. Og det var der Mindbox kom til. Er det du som har startet det, eller var det allerede i gang da du kom inn på der?
Mm. Vi startet Mindbox for cirka 1 år siden. Og det var et resultat av at jeg lette febrilsk etter aktører i Norge som drev med hva jeg skal si, litt mer styrkende formidling av informasjon, ny forskning og kunnskap rundt ulike neuropsykiatriske diagnoser som for eksempel ADHD, autisme, bipolar lidelse og så videre. For når jeg selv fikk diagnoser for sånn 3 år siden, så herlighet kom ikke tid jeg brukte på å søke på Google og finne informasjon. Og disse her algoritmene på Google, de jobber jo ikke akkurat for personer som i sårbar situasjon og trenger å finne løsninger. Det masse konfliktbaserte greier. Så i dette søket mitt så fant jeg frem til ulike folk som hadde startet på noen forskningsprosjekt for å rett og slett finne ut og jobbe med å kartlegge och finna ut vilken slags styrke som ligger i dessa personerna med de olika diagnoserna. För all forskning och nästan all information som ligger där ute nu fokuserar på problem, på funktionsnedsättelsen och utfordringarna som ligger runt diagnoserna och otroligt lite lösningsorienterat. Så när jag kom i kontakt med han Antonio Pisani där så drev ett av dessa projekt där. Vi hade ett möte och så fann jag ut att okej, holy fuck, här må vi göra något. Så och vi har väl jobbat i ett sätt med det i ett år och då har vi jobbat digitalt så jag ännu inte mött Antoni face to face som är lite morsomt. Ja, så det är Mindbox har blivit ett lite sån hjärtebarn för oss för att vi känner att det är man tränger en eller annan aktör där ute som tar ett lite sån styrken och lösningsorienterat perspektiv då, på diagnosen.
Så formålet är att lyfta fram forskning eller stötteforskning eller vad är form alltså...
Ja, för den allmäste när forskningen så ligger tillgänglig runt på något där olika neurobiologiska diagnoserna. Det är ju problemfokuserat och så fokuserar det massa på svagheterna och vilka funktionsnedsättelser det för med sig. Och som är viktigt för oss att förstå korleis eller vad som ger dig annorlunda hodene forskel från vanliga folk då. Men det är ju lite vanskligt att göra något positivt utav det och veta korleisen faktiskt. Okej, men visst är dålig på detta, vad är det god på då? Vad är det med dessa här ämnen som gör att det är extremt många av de som står utanför arbetslivet. Det är så många av de som är tillhöra grupper för unga uföre, långtidssjukmälte. Och när man ser på liksom hur läs arbetsliv idag fungerar, det sätter krav till administration och det är på något sätt följa upp och mycket på något sätt 8-4 och en del strukturella ämnen som kanske inte den målgruppen här är så god på. Mm. Så och det finns ju massor resurser i det så här, men vi är liksom bara finna ut hur läs vad slags styrka det är och vad kan vi göra för att förvalta mer av detta potential då?
Har dere kommit fram till något nå?
Vi är nu i testen av ett pilot som ska bli lanseras till hösten. Och det vi kan jag ska säga där, de prematura tankarna nu där som går lite på det funna vi ser. Det går på mycket av det problem av att hvis vi ser på grunden till att eller på de för de personer som står utanför arbetslivet, det är enten problem med att komma sig in i arbetslivet efter skola och få sig jobb, eller det är folk som har varit i arbetslivet länge men som har fallit ut av arbetslivet, eller folk som rätt och slett bara det har inte kommit sig igenom skolan en gång. Vad är grunden till det? Och när vi nu börjar få större förståelse för det, så prövar vi att se, okej, vad kan vi göra för att göra det lättare för de och liksom för att näringslivet ska ta ut potential hos de. Och mycket av det tror vi går på att de får göra ting som de är god på. De får förvalta intresse, de får dyrka på något av den nyfikenheten. För massor av så här folk har med autism och speciellt ADHD. De är helt avhängiga av att göra det som de intresserar sig för. Så kanske man inte ska pressa dessa folk in i etablerat arbetsliv. Kanske man inte ska pressa in i några roller och arbetsuppgifter som det inte passar till. Eller pusha in i utbildningslöp för att näringslivet har behov för den typen av kompetens, men det klarar inte att genomföra. Kanske vi ska laga någon andra rammer som är på något sätt tillpassa efter deras utgångspunkt. Och då är inte det traditionellt arbetsliv vi snackar om alltså.
Nej, för det kräver ju en del tillpassning från arbetsgivers sida.
Mm. Det gör det. Och det är ju säkert att det är arbetsgivarna som kommer till att förstå och önskar och vill vara villig till att på något sätt tillrättelägga, som man säger, för det här. Och jag tror det är också mycket grund till att man ser det många grundare och entreprenörer som har olika typer av diagnoser. Massa folk med autism och bipolar och ADHD som gör sin egen grej. Och det är ju helt rå på det. Men bara för att vara en vanlig ansats så tror jag många av de har gjort det ganska dåligt.
Mm. Jag tänker lite att nu har ju vi jobbat lite sån i samma bransch, Silje, som Sigrun och jag också jobbat i byråvärlden och den biten där, och det är ju en sån ganska privilegierad bransch på att någon av rollerna man i alla fall kan ha där, så kan man på en måte jobba med de styrkorna man har då. Mm. Det finns ju någon som är i de byråerna jag har jobbat med som bara sitter och graver sig ned i tall och analyser, men som inte grejer att leverera en enaste reseregning, eller som syns det är jättegøy att sätta igång och är dritgod på liksom idéprocessen, men som kanske inte är liksom så flinke på att genomföra det, men så har du andra som kommer in och bara svoper tak i det, som älskar att sätta sig alene i ett hjørne och skriva ut 15 sidor på den idén någon andra har startat på. Och så har du de som bara älskar administration och som bara syns det är helt deilig att liksom ta de reseregningarna för den personen och få lite orden på ting. Så det är ju sån, jag känner mig nästan ja, alltså att jag kan för, ja, branschen jag kommer från, så ser det ut som att det är i alla fall ganska mycket tillrättelägging för det, men det är ju bara en brökdel. Väldigt många andra städer så är det ju verkligen inte som det är i det hela tatt, att hvis du inte grejer hela liksom allrounden, så kan du inte vara där, och det är så synd, för det där med att finna, jag känner mig ju på en måte igen i det där, att hvis man hela tiden ska bruka tid på jobben på att göra det man inte liker, så blir det väldigt tungt att gå på jobb. Och hvis du då i tillägg har en mer liksom ett sinne som tränger ända mer och finna passion för att kunna fokusera, så kan jag tänka på att det kan bli väldigt liksom frustrerande och vanskligt att liksom stå i det.
Mm. Ja, och det hade ju varit fantastiskt hade alla arbetsgivare haft det perspektivet. Att okej, hos oss så vet vi att det krävs massa olika färdigheter och evner för att utföra olika uppgifter. Och att man heller ser på de människorna och placerar de i roller där du spelar i god. Och det är ett jättefint perspektiv att ha framför och tänka att du måste göra tillpassningar för att tillpassa en roll till en person, som för att personen är en roll som framhäver svagheterna sina. Mm. Så jag tänker ju att det är också extremt mycket stigma runt diagnoserna. Och folk med diagnoser, jag tror inte det är nog det första man skriver i en CV eller söknad och är liksom stolta. För det är hos väldigt många arbetsgivare knyttet associationer till kostnader, att det tar mig tid, det tar mig pengar, det kräver massa. Men man ser ju att stora sällskap i USA och Asia och Indien, det har ju börjat att rekrytera direkt folk med ADHD och autism, för de vet, klarar vi att rekrytera någon med dessa diagnoserna som har en intresse för det vi gör, så har vi gjort ett kupp. Det är de bästa ansatte du kan få, för de sliter inte med fokusproblem eller har problem med att hålla uppmärksamheten. De med ADHD, de sliter med att sluta. De klarar inte att göra något annat än akkurat detta. Och det, jag hoppas att den på något sätt kunskapen och den hållningen också smittar över till oss också efter vart, det tror jag.
Men hur ska Mindbox bidra till att detta möte med arbetslivet blir bättre än många kanske upplever att det är idag? Eller arbetsliv och utbildning och det hela egentligen?
Mm. Jag skulle önska att jag kunde fortälla det akkurat nu som konkret vad vi ska göra, men jag tror att Mindbox kommer till, målet är ju att få flera, alltså att dra ut potentialen i folk här till innovation och få ut potentialen i näringslivet. Och få folk tillbaka i jobb så att de har en tillhörighet, ett ställe att gå, ett ställe på något sätt att bruka sig själv. Så kanske inte den, jag tror inte vi ska liksom pusha folk tillbaka till arbetslivet och vara en bro för att liksom för etablerat näringsliv. Jag tror vi kommer till att vara en utfordrare för att skapa nya måter att jobba på. Mer knyttat till frilansekonomin, creators economy, hvor människor du köper tjänster och människor du står på för att de kan sin grej. Så det att bygga business runt dig själv och det det ligger, det är väldigt intressant.
Superspännande. Och jag tycker ju, alltså det är ju intressant, för du sa ju att du själv fick diagnosen för 3 år sedan, och det var ju, vi har lagt en annan episod om kvinnor och ADHD och ja, egentligen ADHD generellt sett, och det är ju sjukt irriterande att det tar så lång tid att få en sån diagnos. I vart fall så sist kan vi lagde episod så upplevde jag som att det også gjorde på en måte det stigma vanskeligere, eller det der å forstå seg selv, og det å liksom skjønne at ja, ok, men dette superfokuset jeg har, det dritbra, det jo en superpower, liksom. Og så de andre tingene, det må jeg finne ut av, ikke sant? Må ha orden i kalenderen og alt det der, men ja, jeg vet ikke, det kanskje ikke mindboxen oppgave i det hele tatt, eller det det ikke, å liksom gå inn på det der med diagnostisering. Men jeg tenker jo at når man har et prosjekt som Mindbox, og løfter opp alt det som bra, så det jo et håp at det kan også bringe fram at folk som begynner å kjenne seg igjen, da, og kanskje tenker at, vent litt da, det her jo meg. Men fordi det, jeg vil bare gjette at det der å identifisere seg bare med, hva skal jeg si, de liksom kjipe i hermetegn, symptomene eller sidene av en sykdom eller tilstand eller diagnose, vanskeligere enn kanskje sånn, vent litt da, jeg har også ADHD, for jeg også superfokus og dritrask og kan jobbe evig. Og, ja. Mm. Så til sånn sett så håper jeg at jeg kanskje kan være med på å bidra den andre veien også.
Mm. Åh, ja, for søren. Nå skal vi forhåpentligvis ikke gå inn på en måte behandlinger, så Mindbox skal ikke være en terapi eller behandlingsform, så det mer på en måte kanskje de som på et tidspunkt har trengt behandling eller ferdig eller på vei tilbake, så dette med styrkene da, og løsningsorientert. Men jeg tror jo at den løsningen vi lager kan absolutt passe for flere. For hvis den spesialtilpasset de som på en måte har en nisjeinteresse eller vil noe annet, og som kanskje ikke nødvendigvis klarer, orker eller vil gå den tradisjonelle veien gjennom arbeidslivet og gå i en etablert rolle i en etablert bedrift, så er ikke det nødvendigvis betinget for personer med ulike diagnoser. Men spesielt egnet for, vil jeg si.
Mm. Mm. Ja, definitivt. Ja, nei, dette superinteressant, og hvis man på en måte sveiper inn på det bipolare for eksempel også, det der å være, hvordan kan arbeidsgiver også tilpasse seg det at du kan være ekstremt på, ekstremt effektiv, og virkelig fokusert i noen uker, eller dager, eller måneder, alt ettersom hva slags sykkel du har. Men så være nede en stund da, ikke sant? Og hvordan tilpasse den... det som kanskje fra arbeidsgivers side kan oppleves som en uforutsigbarhet. Da. Det jo, for det jo liksom forskjell på dette her også. Det, arbeidslivet generelt sett er jo ikke så veldig godt tilpasset mennesker. Altså sånn, det jo et problem at det arbeidslivet vi har jo, trekker oss jo mer ned ofte enn det bygger oss opp. Da. Ja. Nei, jeg hadde ikke så mye mer å si om det, men bare, jeg synes det sånn hjertesukk, liksom.
Ja, men jeg kjenner det i magen også når du snakker, og det jo... Åh, det henger jo sammen det her, om man snakker om folk med ADHD eller bipolar, eller om man bare har det litt vanskelig iblant, for at livet skjer, liksom. Mm. Og jeg synes det handler om ikke det samme, på en måte å akseptere at når man jobber et sted, så det ikke bare sånn at man kan skru av liksom alle følelser og hvordan man funker 8-4, og så på en måte lever man livet og alt utenom da. Så det jo noe med det å forstå helheten av mennesket, og hva mer du bringer inn enn bare ferdigheter og egenskaper som skaper vekst og er effektivt, liksom.
Mm. Men hvis jeg kan spørre om, stille et spørsmål om deg, men, og du får bare svare sånn som du ønsker å svare selvfølgelig, men gjorde det en forskjell for deg å få diagnosen når det kom til arbeidsliv og hvordan du følte deg på arbeidsplassen?
Mm. Åh, gurumala. Jeg gikk så mange runder med meg selv før jeg valgte å faktisk ta den utredningen. Og jeg synes det var kjempevanskelig. Og jeg tror en grunn til at jeg synes det var så vanskelig var fordi at jeg var livredd for at det ikke skulle være noe. Og det var tilknyttet en periode hvor jeg var... Det sto vel på papiret at det var utmattelse. Jeg var godt brent i kantene. Og jeg hadde veldig allerede i 10 år liksom tatt opp, eller legen hadde tatt opp med jevne mellomrom dette med ADHD. Jeg hadde skåret toppskåret på alle på noen av testene som var klar til utredning, men jeg hadde aldri tatt den utredningen. Så på det tidspunktet for 3-4 år siden, når jeg da... gikk på en ordentlig smell, da, så tok den utredningen på noe, en litt sånn ny vending, og jeg ble anbefalt på noe å gå videre med det. Og jeg var så redd for at det ikke skulle være ADHD. Jeg var så redd for at det ikke skulle være noe gærent med meg i det hele tatt, så jeg kvier meg litt for det da. Og Kanske mycket på grund av att det hade läst om att det var mycket jag kände mig igen i, men det var inte allt jag på något sätt hade lust till att identifiera mig med. Mm. Och så följde jag också att det var mycket med diagnoser som fortalte mig att jag var sjuk och att det var vilken funktionsnedsättelse jag hade, och medan jag var i utredning så fick jag tillsänt de här NAV-manualerna som var väldigt rätta mot arbetsgivare som skulle fortälla det hur mycket de skulle tillrättelägga för mig och vilken egentlig extra kostnad jag följde att det var då. Så jag var livrädd för att vara liksom till bry, för jag följde inte mig sjuk. Och det syns jag var väldigt rart då. Rart att förhålla mig till. Men så var jag i utredning i, ja, härlighet. Hur länge det var då? 3 månader eller något sånt. Och så prövde det att finna ut av om den perioden handlade om att jag hade en dålig period i livet som gjorde att du får större symptomer på olika ting. Och så var det också det att börja förstå, eller jag började förstå att det jag hade läst om ADHD tidigare inte nödvändigtvis trängte att vara på något en facit för mig. För mycket av den informationen där, det var ju och är ju baserat på forskning på gutter och ADHD. Mm. Och det visar sig ju då att gutter sina symptomer på ADHD ofta är mycket mer hyperaktiva och mycket mer på något synliga symptom som har påverkat diagnosekriterierna för vad som ska till för att du ska få diagnosen. Och det är intressant när man ser att just det är sjukt många gutter som har diagnosen ADHD och väldigt få jenter. Är det att det bara finns sjukt få jenter med ADHD? Eller ser det lite annorlunda ut av oss jenter? Så det att börja lära det samtidigt, eller börja sätta mig in i det här, i tillägg till att jag ska börja förhålla mig till liksom det här diagnosgrejerna, det var vanskligt. Så jag tror mycket av den första perioden, alltså vi snackar kanske det första året, brukte jag bara på att pröva att acceptera.
Mm.
Och acceptera för mig själv. Jag började så vitt och säga till någon folk runt mig. Jag syns det var vanskligt. Jag var rädd för att jag skulle försvara ting. Jag var rädd för att de skulle se på mig annorledes. Och så tror jag bara att när man, eller efter vart som jag har lärt mer, så blir jag mer frustrerad över så lite vi kan om det här. Så det har på något över tid snutt sig då till den här informationen och kunskapen till att man får lyst till att sätta de här folka som man har lärt av i kontakt med omvärlden för att få informationen upp. Detta må vi veta om. Så ja, det var väl ett långt svar på spörsmålet, Elin, om vad... Jag husker inte vad spörsmålet var en gång.
Det var egentligen bara om du upplevde annorledes i livet ditt efter att du fick diagnosen, om du på något var plus eller minus på arbets, alltså, i arbetslivet för exempel. Då.
Mm. Mm. Ja, jag kan prova att svara på det nu då. Lite tillbaka till den där, jag tror det för min del så handlar det mycket om den där accepten. Att i begynnelsen så, jag tror det förändrar ju ingenting att jag blev ju inte sjukare vid att få en diagnos på papiret. Men det var, man havnar lite på minussida kanske med lite sån här nästan sån emotionell hangover. Och lite sån överväldig över information och skulle förhålla sig till ting. För när man då har levt i 28 år med en historia, en identitet, som plötsligt då får en märkelapp och på något ska göra att historien din hänger samman på en annan måte. Och det kan vara vanskligt att förhålla sig till det. Men ja, men jag blev ju inte sjukare. Jag följde att det bara blev klokare och det blev ju man bättre.
Mm. Så bra. Och hvordan, de du har delt med och nå som du är helt öppen på det, hvordan upplever du tillbakemeldingarna? Möter du det, alltså, möter du det stigma du var rädd för?
Ja, av och till så gör man det. Det är ju lite sån ADHD, någon kallar det trenddiagnos, eller att alla har ju lite ADHD, vi alla har ju lite fokusproblem ibland och sånting. Och det syns egentligen är helt okej, för symptomen på ADHD, det är så otroligt lätt för folk att känna sig igen i.
Mm.
Alla har ju problem med fokus och uppmärksamhet och lite sånting. Men bara för att... Ja, att man har problem med att spytte ibland eller mycket spyttproduktion, Helene. Det betyder inte nödvändigtvis att du har diabetes eller förlängning eller något sånting, för att du kan känna det igen i någon symptom. Så det är ju en stor skillnad där. Men någon är mer öppna än andra, vill jag säga.
Och alltså och mitt uppe i det här så har du också startat ditt eget sällskap.
Mm. Det stämmer.
Det är väldigt kul. Alltså var det något du har haft lust att göra länge eller?
Ja, jag har väl varit vandrat lite grann i grundervärlden helt sedan egentligen var färdig att studera och lika mig jättegott i det mindre miljöer där det sker mycket mer. Så men jag tror också att detta med diagnosen att det var med på att pusha på något tanken på att jag tror det är bättre för mig och skapa något eget med egna ramar. Som jag tror det virkar enklare än att skulle påverka existerande städer och rammer och allt det.
Ja, hur har det varit det? Ja. Har det fungerat akkurat sån eller?
Ja, nej, alltså akkurat sån. Jag har inte peiling på vad jag såg för mig när jag startade heller. Jag vet inte om jag har sett för mig nu. Det är kanske lite som folk med ADHD funkar att man bara gör det och så finner man ting utan underveis. Men det sa bli artigt då.
Ja, det är bra. För det är ju en av de tingen du har engagerat dig lite i också, detta med entreprenörskap och ADHD.
Ja, det är det. Det är det. Och tillbaka till det alltså. Alltså de folka som, de som har autism, ADHD eller bipolär lidelse, med en gång de har, finner något de är intresserade i och de får lov till att på något sätt förvalta den intressen, så har de en helt unik drive eller de ser ting annorlunda, så det är nej, det är några otroligt intressanta kopplingar där alltså. Och det var ju en ny forskning på Norruniversitetet av han Johan Wiklund där de såg på kopplingar mellan entreprenörskap och ADHD då. Hvor en stor studie i Danmark visade att av alla grundare de hade följt över one decade så gjorde personer med ADHD det lite dåligare än totalen. Men folk med ADHD som hade högre utbildning och en samboer, de outperforma resten av grindarna.
Så du var bara så till kärsen sånt, vi flyttar samman nu.
Ja. Nu ska vi skriva kontrakt. Yes. Nu ska du vara här för alltid.
Forskningsbaserat det här kärsen men.
Ja. Men let's make it formal. Ja.
Ja.
Nej, det är kjempespennende, Silje, både att höra om din reise och engagemang och Mindbox. Och, jag syns att du får komma tillbaka om ett år när du har lanserat. Alltså, och jag är väldigt spänd på att höra hur det går, väldigt tro på detta projektet. Så väldigt glad för att du har tagit tag i detta och gör detta. Skicklig, skicklig fint.
Så spännande. Jag gläder mig att ta upp om ett år.
Hvis det er noen som hører på nå og har lyst til å komme i kontakt med Mindbox, hvor går de da?
Mindbox.no.
Det var jo veldig greit.
Ja, eller på Facebook, ja. Eller på LinkedIn, Mindbox.
Ok, så kult. Er det noe du har lyst til å føye til før vi begynner å avslutte?
Herregud, hvor jeg skal begynne da. Jo, kanskje det er noen damer med ADHD som hører på. Och så är voldsomt frustrerad eller att få inte till ting eller att syns det vanskligt och få till ting i livet liksom, så är inte det något rart. För det, även om vi kan prata snacka om styrkande ting och man snackar på något väldigt positivt och att det är en superkraft eller många som säger och sånt, så är det också massa begränsningar och en del ting som gör livet lite vanskligare. Men det är inte något rart det, och så finns det massa mestringsstrategier eller verktøy som man kan lære seg over tid. Det bare tar kanskje litt lang tid, da. Men ja.
Ja, det er fint. Det er liksom, det er ikke, hvis det, ja, det er helt enig viktig å påpeke at hvis det er noen som sitter og hører på nå og blir sånn, åh, men jeg har ikke kjenner meg ikke igjen i dette og ikke den driven, så er det selvfølgelig at liksom, det er ikke noen sitt ansvar å være liksom et supermenneske heller. Men som du sier, at man må på en måte, man må ingenting, men at det å lære seg de strategiene kan være en fin ting, da. Selv om det tar tid og kan være frustrerende.
Mm.
Ja, men herlig, Silje. Tusen takk for at du tok deg tid til å prate med oss.
Du, tusen takk for tid. Det var veldig hyggelig.
Det var skikkelig koselig. Så bra, så håper vi at dere som hørte på likte denne del 2 av ADHD med Mindbox I fokus her. Vi tar innspill som kommer seriøst. Det har vært veldig mange som har spurt om innspill på ADHD. Det var også en som spurte om vi kunne lage noe rundt det med ADHD og graviditet, og hvordan hormoner påvirker ADHD. Og jeg vil bare si at vi leter etter en ADHD-hormonekspert, men la oss si at det ikke 100 000 av dem I Oslo da men vi jobber med saken
jeg har et tips til deg
yes, ja ok, løs deg til deg som var om denne episoden det kommer snart herlig, ok takk for at dere hørte på, så snakkes vi snart
vi snakker snart, ha det
ok, ha det Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!